Det finns en fullkomligt underbar person som heter Julia Lyskova som jag önskar allt gott. Hon har en grej som verkar riktigt jobbig. I sin väska när hon går ut och tar en öl ligger ständigt minst 2 adrenalinsprutor för att hon eller någon annan i sällskapet skulle drabbas av en allergireaktion. Om en vän bjuder henne på fest så måste hon ringa till polisen i den kommunen för att kolla om de har en helikopterplatta inom väldigt nära avstånd från festen utifall att någonting skulle hända. Hon lider av hypokondri. Och det verkar fullkomligt outhärdligt. Jag skulle önska att Julia och väldigt många med henne slapp allt detta tjafs. Välkommen till Dumma människor med mig Lina Thomsgård och psykolog och författare Björn Hedensjö. Idag om hypokondri. Vad är det och vad gör det med oss? Varför förändrar vi våra liv jättemycket på jättekrångliga sätt för någonting som förmodligast bara är inbillad sjukdom?
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Dumma människor sponsras av IKEA.
Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor. Nej, jag jobbade inte som inredare av kontor. Jag var ett vanligt chef på ett kontor som behövde inredas, så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt.
Ja.
Vi började som 2 personer, vi blev 8 personer, ibland var vi 12 personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om.
Och ibland, folk har lite olika behov.
Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte.
Exakt.
Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon.
Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul.
Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt.
En sån här grej är det här med hybridarbete. Du vet att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen.
Just det.
Det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet.
Och det här är ju varför IKEA grundades i Älmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna.
Så upptäck Mittzon, och mer om detta kan du läsa på ikea.se/företag.
Tusen tack IKEA! Vad betyder det här ordet hypokondri?
Det kommer från grekiskan, hypokondriasis. Och det är då grekiskt ord som betyder under brosken.
Ett av de sexigaste små ordföljderna vi har nämnt i det här programmet. Ja, under brosken.
Det känns väldigt, väldigt random då. Och de var jävligt fel ute här. De trodde att det hade att göra med... Känner du till de här teorierna om liksom så här kroppsvätskor och så här svart galla? Och,
do remind me, Björn.
Men inom väldigt tidig läkekonst i antikens Grekland så fanns det idéer om att typ alla sjukdomar berodde på imbalanser i olika såna här, det var så här svart galla och gul galla kroppsvätskor.
Aha.
På något vis.
Hade de något bevis på att de här kroppsvätskorna fanns? Till exempel svart galla, hur ser den ut?
Jag vet faktiskt inte.
Nej.
De hamnar ju väldigt snett där.
Har de hållit på med åderlåtning och sånt där som skulle tömma en på olika vätskor kanske?
Ja. Jag tänkte att de var ju så himla bra på så mycket, de gamla grekerna.
Du kan ju inte kräva av dem att de skulle vara bra på allt.
Nej.
Lite fel ute.
Visst. Och då hade de en idé om att den här hypokondrin var en speciell form av liksom melankoli, som väl var något slags samlingsord för ångesttillstånd på den tiden, som berodde på ett överskott av sån här svart galla. Och på något sätt kommer det här liksom under brosken, det hade på något vis med det att göra då. Mm. Men det känns ju annars väldigt random att det här tillståndet skulle betyda just det.
Ja, det är inte vad jag hade gissat. Nej. På. Jag hade gissat på trosjuk.
Visst, det hade varit rimligare på alla sätt och vis. Sen så har det då skrivits om det här med melankoli genom åren. Till exempel i England kom det en hel del skrifter om fenomenet. En Thomas Sydenham, som var brittisk läkare, skrev på 1600-talet om hypokondri, och han menade då felaktigt att det var en manlig åkomma. Det var något som män ägnade sig åt. Kvinnorna hade den här motsvarigheten som var hysteri då. Mm. Så att han spånade lite kring det. Sen så på sent 1800-tal och första halvan 1900-tal så höll psykoanalytiska, psykodynamiska tänkare på också att fundera lite grann kring det här med hypokondri, och då hade man också en lite dålig idé så där om att det hade att göra med libido, alltså en sexdrift, att folk som inte kunde vända den utåt på ett rimligt sätt vänder den istället inåt då. Mm. och att det i slutändan resulterade, den här liksom oförlösta sexlusten resulterade i ett hypokondriskt tillstånd. Mm. Man kallar det numera hälsoångest då.
Hälsoångest och inte hypokondri?
Samma sak egentligen. Ja. Det är mer att så här, den term som jag och mina kollegor använder är hälsoångest.
Ingen förstår hur dåligt jag mår. Ingen förstår min oro.
Så hälsoångest, det är ju då stark och ihållande oro för att själv ha eller att man kommer att drabbas av en allvarlig sjukdom. Mm. Och det är en oro som också är överdriven jämfört med verklig sjukdomsrisk eller de kroppsliga symptom man upplever så. Så att det är en viktig del att det är lite urspårat. Vad utmärker hypokondri då? Ja, den kan liksom triggas eller väckas av en massa olika saker. Det kan räcka med att man läser något eller ser ett som tv-program eller någonting för att ska dra igång hela den här orosapparaten. Mm. Det kan vara att man känner av att hjärtat slår lite och drar väldigt långtgående slutsatser utifrån något kroppsligt symptom. Sådär.
Just det, där kan man ju känna igen. Alltså jag vågar inte följa på Instagram eller titta på internet på såna här skönhetskonton, för att då blir jag plötsligt medveten om hur mycket med mig som inte är rätt.
Du blir väldigt självmedveten.
Ja, exakt. Ja. Man bara, jag fräknade inget mer med det. Och sen så, nej, det var jättefula solfläckar som jag borde bleka bort. Mm. Eller liksom, porer är väl bara porer. Det är väl ingenting man ska bry sig om. Så man, jo, de ska vara små och inte stora. Man ska fräta bort dem och så vidare. Jag känner igen lite av det här med så här, får jag bara en liten uns om att någonting, den här fula grejen finns, så kommer jag bara, ah, nej, tänk om jag har jag också celluliter på överarmarna eller liksom oglowig axel.
Ja. Ja. Mm. Precis, och exakt.
Skönhetshypokondriker.
Det finns ju en term för det där, det kallas hypervigilans. Nej, ja, kanske inte just det då. Men i hälsoångestsammanhang så pratar man om det när man blir så självmedveten då. Alltså hyper, jätte, vigilant, uppmärksam. Så att liksom hyper, jätte, uppmärksam på sin egen kropp och det som pågår i den. Så det är en typisk grej då som utmärker hypokondriker, men även faktiskt folk med paniksyndrom då, till exempel. Mm. Alltså det är nära besläktat med folk som har så här panikångestattacker ofta. Och vi kommer in på det sen, att man har en likartad behandling. Att man är jätteuppmärksam på det som pågår i kroppen hela just tiden. Det. Hela tiden skannar av det, som att man har en liksom inre radar som känner efter hur det känns i magen, benen, brösten, huvudet eller vad det nu är man har för fixering. Sådär. Och sen så är det också så då att folk med hälsoångest beter sig på massa olika sätt. Till exempel med liksom överdrivet informationssökande. Det finns till och med en term för det här relativt nya fenomenet att typ googla diagnoser, symptom och sådana saker. Du vet att man ger sig ut på internet och Dr. Google helt enkelt. Och det kallas cyberchondria på engelska. Cyberkondri på svenska. Jag har faktiskt aldrig hört det.
Nej, det
på
var
svenska.
Kul.
Cyberkondri. Och det beteendet är ju då något som väldigt många hypokondriker ägnar sig åt.
vilket jävla helvete det måste vara att ha den här lite hypokondriska läggningen, hälsoångest, och leva just exakt nu när det finns forum där man i jättekluster kan samlas och liksom trigga varandra. Jag är med i några sådana där. De heter uppväggande saker som till exempel Fitlife och för fitbärare etc. Som ska vara som forum där man ber varandra om kloka råd och inspel till exempel. Det gör ont när jag gör det här. Vad tror ni om det? Eller någon som har tips på kanske något gött. I don't know, glidmedel eller så. Där är det också väldigt många som rakt upp och ner till liksom vad det kan vara 8000 vilda främlingar frågar dem om det här som känns i och så, kan det vara livmoderhalscancer?
Postar folk bilder?
Nej, det är inte så mycket. De kan fråga om sina barn, de kan fråga om nära anhöriga eller sådär. Men just här, hon i gänget, är detta livmoderhalscancer? Eller vad tror ni om det? Alltså när man följer de här trådarna och ser hur folk som bara, nej, vänd dig till en läkare.
Mm.
De finns för att de kan göra tester som berättar för dig om det är så eller inte.
Mm. Och sen så finns det också sådana som helt undviker allt som har med till exempel döden att göra. Och ett annat vanligt beteende då som den här gruppen ägnar sig åt, vad tror du att det kan vara, Lina?
Mm. Jag ser framför mig dig, Julia Lyskova, och funderar på vad du ägnar dig åt. Hon söker ju vård väldigt ofta. Otroligt ofta.
Exakt. Och det är där det här blir ett samhällsproblem faktiskt.
Mm.
För att de upptar mycket vårdresurser, helt enkelt.
Har vi siffror på det? Nej, men känslan säger oss.
Nej då, det finns siffror på det.
Mm.
Alltså så här, alla som söker med diffusa symptom är ju inte hypokondriker.
Nej.
Men gruppen som söker med diffusa symptom är väldigt stor. Och man kan anta att i den gruppen så finns det en stor andel hypokondriker. Sådär. Mm. Så att det tar mycket vårdresurser och det belastar ju vården och samhället på så sätt. Men det är också jobbigt för hypokondrikerna. Vanligt i den här gruppen att man har mycket skuldkänslor.
Såklart.
Och liksom brottas med, alltså inte att man söker liksom lättvindigt utan att man under stor liksom vånda uppsöker vården. Sådär. Så att,
Gud, det har jag faktiskt inte ens tänkt på. Mm. Att det är såklart, det är inte som att bara för att man har hälsoångest så har man inte samhällsbudgetsångest eller tära på samhällskroppen ångest. Det är klart att man fattar att här kan jag inte sitta och kräva kirurghjälp varje tisdag. Men att ändå är liksom, vad ska man göra? Ja,
precis, och sen så kan det vara väldigt begränsande då. Mm. På det sätt som du, när du beskrev Julias liv, så lät det lite så att man får ställa in fester. Det påverkar relationer, det påverkar ens möjlighet att kanske jobba eller plugga, det påverkar ens liv på massa olika sätt. Sådär. Och då blir det ju liksom en psykiatrisk problematik sådär, som man måste dela med, eller som det är bra att dela med.
Och då skulle man ju kunna tro, Björn, att jag på något vis hänger ut Julia här, men det gör jag inte, för hon håller i en podd som heter Daddy Issues, där det här med hennes oro för sin egen och ofta andras hälsa är väldigt, väldigt frekvent förekommande.
Jag var 3 månader på Danderyds sjukhus.
Nej.
I receptionen. När min pojkvän åkte till jobbet, för jag var sjukskriven.
Men du jobbade i repan?
Nej, Julia, jag satt i receptionen. Tänk dig, du vet, du har varit så jävla stressad, blir utbränd. Och så är jag hemma och bara, jag kan inte vara hemma för jag är så jävla rädd att jag kommer dö. Så när min pojkvän 8 på morgonen åker till jobbet, följer jag med i bilen när han släppte mig på Danderyd. Och så satt jag där tills han hämtade mig 5:30 för han slutade jobbet 5.
Slut.
Jag skojar inte. Men... för att jag var så rädd att jag skulle dö, för jag hade konstant ångestpåslag.
Lina, hur tror du att covid har varit för det här gänget?
Nej, men det har varit kanon, skojar jag. Nej, men det måste ju ha varit outhärdligt såklart, särskilt eftersom... så många rapporteringar förklarat att covid-symptom, alltså det kan se ut på otroligt många olika sätt. Det kan pågå hur länge som helst. Jag menar, när jag ser människor i mitt flöde som säger, nu är det 3 månader sedan jag hade, men jag har fortfarande hjärtklappning, ångest och enorm trötthet. Och man bara, det har jag med. Men du behöver leva med att det eventuellt är efterverkningar av covid. För mig är det bara en helt vanlig måndag. Liksom. Nej, men det måste ha varit outhärdligt. Minsta lilla nysning, eller jag är den minst hypokondriska på jorden. Jag äter upp en god godis om den ligger på marken och ser eventuellt slickad ut, för det är en god godis. Jag är liksom, jag är 0 bacillskräck, 0 sjukdomsskräck.
Ja.
Och jag reagerar numera starkt på ett host.
Ja, okej, då är jag faktiskt typ ännu mindre hypokondrisk än du är. För att jag är så ohypokondrisk så att jag glömmer liksom bort covid hela tiden.
När någon hostar du bak?
Ja, visst. Ja.
Men hur har det varit för hälsoångestgänget?
Ja, det finns en tysk studie på det då. Ganska stor. Det finns inte så mycket forskning på det såklart eftersom det är så nytt. Men en stor tysk studie som heter Health Anxiety, Cyberchondria and Coping in the Current COVID-19 Pandemic, Which Factors Are Related to Coronavirus Anxiety. Mm. Och i den studien, med stor välgjord så vet jag kan se, där har man kanske för öga förvånande kommit fram till att det var inte kanon för de här grupperna som ägnar sig mycket åt cyberchondria-beteenden, alltså de söker information på nätet och som har en hälsoångestproblematik. Mm. De har varit väldigt starkt påverkade. Ja. Det var två sådana faktorer som bidrog till en stark covid-oro. Ja. Inte konstigt kanske.
Nej, nej, nej.
Inte förvånande alls, men nu har de det på papper så att säga. Ja. Att det faktiskt var så. Och när jag läste den här studien så kom jag att tänka på, minst de här första veckorna när det var uppjagad stämning. Ja. På en arbetsplats där jag var inne och konsultade lite då, så var det någon chef där som hade mycket oro, märkte jag, att dela med. Och som skrev i någon sån här intern Slack om att nu ska ni alla göra så här. Sök så mycket information ni kan. Läs allt. Mm. Inte bara offentlig information. Läs bloggar. Bilda er en liksom ordentlig uppfattning och dra era egna slutsatser. Det är så ni ska dela med den här oron. Och jag kände så här, gud vad du har fel.
Ja, truten på dig.
Ja, truten på dig. Det folk ska göra nu är att gå på en ganska strikt informationsdiet. Om man ska hålla sin oro i schack så är det liksom... Okej, uppdatera dig om viruset, men gör det en gång om dagen. Lägg en halvtimme på det. Läs liksom trovärdiga offentliga källor eller bra nyhetsmedier. Läs inte någon jävla bloggposter på Medium liksom, där någon civilingenjör har Excel-epidemiologat sig fram till någon slut. Gör inte det, kände jag. Men många reagerar på det sättet att liksom gå all in på sin cyberkonderi då, i sån här. Men det visar sig då att det var en faktor som bidrog väldigt mycket till den här covid-oron.
För att dra en lans för hälsoångestgänget, Team Hälsoångest, hade det varit bra om vi alla faktiskt blev hypokondriker kanske år 2020 och sen kunde det gå över? Tror att det hade hjälpt oss om alla bara, hjälp! Liksom, I don't know, gick runt med handskar och munskydd och inte vågade ta i hand någon. Det hade varit jävligt effektivt rent smittspridningsmässigt, eller?
Ja, det hade väl varit, men sen så hade vi väl kanske fått en liksom samhällskollaps då. Alltså för att folk slutar ju funka, alltså det blir lite beroende på hur allvarligt ett sådant ångestsyndrom är, men det gör ju att man... Om ingen vill gå ut. Eller det kan ju bli, få en massa följdproblem.
Ja, det är en apokalyps i sig.
Ja. Men kanske liksom en lagom dos. Sådär. Om alla hade handskar och munskydd. Mm. Det hade väl varit bra säkert. Så att, jo visst, du kanske har en liten poäng där. Känner mig kass. Läser fast.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
De här människor sponsras av Claritin.
Claritin har ju det här initiativet Be an Outsider som handlar om att vi ska gå mer utomhus.
Hur går det för dig?
Alltså, sen vi spelade in vårt avsnitt om blåa och gröna zoner, du vet.
Mm, jag var ute i naturen.
Jag blev jätteinspirerad, så nu är jag liksom lite mer benägen att
ta en promenad när vi är på landet, ta en promenad runt sjön och så vidare. Och det stämmer, det som har framkommit när Be an Outsider-initiativet gjorde en undersökning också, att man mår så mycket bättre av att ha varit utomhus. Och det är ju inget kul om man är en allergiker nu när våren och vårkänslor kommer, att utomhusvarandet blir ett bekymmer. Men där kan Claritin faktiskt hjälpa till och lindra. Men en annan sak som också kan vara bekymmer ute i naturen är att hitta skräp.
Ja, för att det är så att Be an Outsider samarbetar med Håll Sverige Rent och deras initiativ Ett skräp om dagen. Läs mer på beanoutsider.se.
Ja, Be an Outsider, det är just ett initiativ från Bayer som tillhandahåller ett av Sveriges mest köpta allergiläkemedel, Claritin. Och är du sugen på att hänga på den här trenden eller rent av folkrörelsen att plocka ett skräp om dagen med Håll Sverige Rent, så är det bra att veta att Claritin är antihistamin som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och det lindrar besvär i 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, Loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar, och så kan du läsa den här bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå tester för allergi.
Kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar, och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Läs mer på bayer.se.
Hoppas att fler kan ge sig ut i naturen och både plocka skräp och njuta av utomhuset.
Tusen tack, Claritin.
Men vad beror hälsoångest på? Är det en sjukdom vi pratar om?
Ja, visst. Alltså det är precis en psykiatrisk tillstånd. Liksom.
Ja, hur funkar detta?
Man tänker sig numera att det är ett liksom ångesttillstånd.
Mm, det tillhör liksom ångestfamiljen.
Det tillhör ångestfamiljen, släkt med panikångest. Mm. Men också ganska nära kopplat till OCD och det här med tvångstankar.
Ja.
Och precis som andra ångesttillstånd, så det här med ångest, det är en sån här egenskap som är normalfördelad i befolkningen. Det vill säga att den är lite liksom rent genetiskt. Om man tittar på alla i befolkningen så är det lite, en del har mycket av det, en del har mindre av det. De flesta ligger någonstans i mitten sådär. Men så har vi svansar där man har en del folk med jättemycket ångest och en del med lite mindre sådär, i andra änden.
Okej. Okay. Och det här är då en av de där genetiska sakerna, så att du kan vara predisponerad att tillhöra ångestgänget, och då är en av de ångeståkommorna du eventuellt har lite lättare att drabbas av en andra hälsoångest.
Precis, och då kan man ju säga att det är en sån grej som jag brukar ta med mina klienter och patienter som har ångestproblematik, att det är inget fel att vara en sån här high anxiety person. Alltså det är naturligt. Alla såna här normalfördelade egenskaper, de är, alltså där en del har mycket, en del har lite och det är så här. Det beror på att det har i perioder varit jättefunktionellt att vara på det ena eller andra sättet. Så att ta en person som är så lite uppskruvad och har lätt till ångest. Mm. Det var en sån man satte att vakta grottan.
Liksom, evolutionspsykologiskt. Det var en superfunktion i gänget.
Att vara så hypervigilant, alltså jätteuppmärksam på sånt som händer i omgivningen och så, har ju naturligtvis sina fördelar.
Just det, man behöver inte se det som en defekt utan en superkraft i vissa tillfällen.
Visst, så det är vad det är. Och det är ofta så att folk har nytta av det ibland. Till exempel om man har perfektionism, så brukar vara ganska ångestdrivna personer som är liksom perfektionistiskt lagda. Och de har ju supermycket nytta av det i karriär och sådär. Men sen blir det problematiskt när det går över den här liksom diagnosnivån då, och ställer till det för en, liksom hindrar relationer, jobb och fuckar livet, kort sagt. Då. Och det här kan tas uttryck i hälsoångest. Och om vi ska ta helt kort bara hur det funkar, det är att man har den här benägenheten att ha hälsoångest. Mm. Man stöter på någonting som utlöser ångesten, och det kan vara liksom en inre pryl, hjärtklappning eller något yttre, en P1-dokumentär om döden. Mm. Sätter igång liksom ångest, oro. Man gör någon slags katastrofal tolkning av det man är med om. Mm. Okej, hjärtat klappar, jag är på väg åt. Det måste vara liksom en hjärtinfarkt. Får ångest och oro.
Går det där via hjärnan? Alltså hinner man sitta och grunna på det? Eller kommer det liksom impulsivt så här?
Det kommer impulsivt. Alltså den här felaktiga tolkningen kommer direkt. Liksom.
Ja, för det är det jag kan tänka. När jag hör det här, så jag blir ju trött. Mm. Alltså jag märker att om jag hör en dokumentär om hjärtfel och känner att mitt hjärta kan, då gör jag liksom lite, jag pallar inte ta det på allvar eller börja fundera på om hit och dit. För man bara, Jag vill äta popcorn. Alltså jag liksom energisparar så att jag inte tänker på det ens.
Mm.
Och sen föreställer mig att många rationellt kan fundera bort den där ångesten. Men det vi har att göra med här är liksom en expresssnabb. Alltså ångesten kommer direkt. Och då är det liksom för sent att börja fundera sig ur det.
Ja, ja, exakt. Precis. Och du är på något bra där. För det här är en sak som jag nästan tar upp med alla, eller det jag tar upp det med alla mina ångestpatienter.
Mm.
Och det är att, för att precis så som du beskriver, så de säger ofta själv att jag förstår att det här är irrationellt. Mm. Alltså jag vet intellektuellt att jag inte har 22 olika cancerformer. Mm. Eller...
Och att de skulle blomma ut just på midsommarfesten på den här ön är väldigt liten.
Och det är samma sak med liksom alla ångestsyndrom. Alltså, så här, fobier också. Så här, jag vet att den där liksom, kungspuden inte kan ha ihjäl mig.
Mm.
Men det känns så. Så att jag brukar använda den här metaforen att det är som att man har en tänkande hjärna och en känslohjärna som just är liksom helt parallella spår. Och det är lite grann det som du är inne på här också. Att, att den här felaktig tolkning och så kommer rädsla och ångest direkt och liksom trumfar det här liksom resonerandet.
Och det lär ju inte göra det lättare för den som lider av det. Att man dessutom vet att så här, det här är inte rimligt, men just nu känns det jävligt rimligt. Alltså att man liksom vet att man är fel ute. Det måste ju vara dubbelångest.
Det blir det, för att då adderas ett lager av liksom självkritiska tankar, skuldkänslor och sådana saker. Så att det är jättejobbigt, verkligen. Och så får man ångest, oro, rädsla för sin hälsa. Och då kommer den här liksom hyperviglansen, ökat fokus på det som upplevs som skrämmande, läskigt. Säg att det är kroppsliga symptom då, till exempel. Och då får man fler och mer intensiva upplevelser av det. Så att om det är ett inre symptom, du vet, du sitter och tänker på din mage hela tiden, då kommer du att liksom uppleva illamående oftare också. Om du har liksom dödsångest som är väldigt nära kopplat till det här, då kommer du att bara se liksom gravstenar och död och elände överallt. Alltså du får en selektiv uppmärksamhet på sånt.
Är kroppen så skruvad så att den till och med börjar framkalla symptom? Eller är det bara att jag blir uppmärksam på den lilla grundillamåendet som alltid ligger där och puttrar lite då och då? För att...
Det som händer är att liksom ångestreaktionen ger ju massa fysiska symptom.
Ja, hjärtklappning.
Kropp och hjärna är ju ett.
Ja.
De är liksom inte separata entiteter, det fysiska och det psykiska, utan ångest triggar en mängd kroppsliga reaktioner. Till exempel hjärtklappning då.
Ja.
Och då blir det den här, inom panikångest pratar man om så här panikcirkeln, att det bara liksom blir en spiral som driver på varandra.
Mm, mm.
Mer symptom, mer ångest, mer symptom, mer ångest, tills man får den här panikattacken då. Och så kan det vara även inom den här hälsoångestbiten då. Och då sätter man igång med massa olika hälsoångestbeteenden, till exempel Dr. Google. Man läser på om bröstcancer 24/7, ännu mer ångest, oro, rädsla. Ännu mer ökat fokus på det som upplevs som skrämmande. Ännu fler och mer intensiva upplevelser av det här. Är du med?
Ja, och du får också ofta fler symptom på fler sjukdomar. Alltså till och med jag. Och ofta då när det har hjälpt min son och man gått in och kollat på ett utslag. Så det var inte bara ett utslag, det var förmodligast liksom en jättehudsjukdom som kanske har att göra med att det är grund och botten. Alltså där kan jag, där blir jag lite mer hälsoångest än när det gäller mig själv.
Mm.
Det vill säga mitt barn. Men att just så här, ger du ut på internet så kommer du inte bara hitta mer information om just den åkomman du tror, utan du på köpet får en jävla massa andra.
Och det luriga här då, det är att de här hälsoångestbeteendena, till exempel att söka jättemycket information eller att dra till vårdcentralen och sådär, alltså det ger en kortsiktig lindring.
Mm.
Skönt i stunden. Och det är det som är problemet, för då kommer man bara göra mer av det. Man kommer liksom
knarka
den här typen av beteenden då, som förstärker ångesten på sikt då.
Jag är medveten om att jag har hypokondri, men sen när jag väl är sjuk så är jag medveten om att jag är döende.
Hur gör man för att minska sin hälsoångest? Vad säger du till en klient eller patient som lider av det här? Vad är tricket?
Men det finns faktiskt behandling som funkar bra. Så det jag vill skicka med er allra först är att så här, hopp. Det finns jättebra behandling. Alltså kanon. Och den är så här beprövad och funkar ofta. Den är lite jobbig. Det är svårt.
Mm.
Särskilt i början, innan man får effekt så där. Men hear us out, kan man säga. Jag tänkte att jag ska dra dem steg. Ska vi ta en sån här lista?
Ja.
Och det här är sånt som man kan lyssna på och ta till sig om man vill. Men jag ska säga det att har man riktig handikappande hälsoångest, hypokondri, sök hjälp. Sök och få hjälp på vårdcentral eller internetpsykiatri eller så.
Här kommer Björns lista över hur du kan minska din hälsoångest. Nummer 1.
Ja, men det första är att man ska liksom känna igen sina hälsoångestbeteenden, för det är sånt som man bara gör på autopilot ofta. Alltså man bara håller på Man bara stämmer av och kollar och grejer. Vad gör du när oron dyker upp? Så att då får man registrera de här under en period. Föra en dagbok typ. Och det finns lite olika typer av hälsoångestbeteenden. Vi kan gå igenom dem lite snabbt. Ett är kontrollbeteenden. Sånt som att utvärdera kroppen eller kroppens funktion. Man kanske tar sin puls, klämmer på brösten, granskar sin hud i spegeln. Den typen av saker. Det här är sånt som folk med hypokondri kan ägna åtskilliga timmar åt per dag. Sen har vi försäkrande beteenden som är att man stämmer av med sin omgivning, läkare eller andra. Och här ingår även att söka på internet då, om symptom och sjukdomar. Vi har en tredje kategori som är förebyggande beteenden. Och där kan det handla om sånt som att ta kosttillskott, träna jättemycket. Alltså den här typen av förebygga att man ska bli sjuk i framtiden för att man är så fixerad vid den idén. Så. Och sen så sista kategorin är undvikande beteenden. Då, att man helt avstår från sånt som känns skrämmande. Till exempel allt som kan trigga en sjukdomsoro. Så jag kollar aldrig på tv för att det skulle kunna dyka upp ett program om cancer. Det är en sån grej som jag stött på. Att jag kan aldrig kolla tv för att jag skulle kunna stöta på information någonstans om den här sjukdomen. Ja. Så börja med att liksom kartlägga sina egna, ofta automatiska och omedvetna hälsoångestbeteenden. Sådär.
Minska din hälsoångest. Steg 2.
Det är ett flott ord som heter responsprevention. Psykologord. Det man ska ägna sig åt då är responsprevention. Respons, det är det man gör som svar på sin oro. I respons på min oro så gör jag hälsoångestbeteende X. Så att då ska man nedtrappa det. Hindra prevention. Hindra mina hälsoångestbeteenden. Så att om man känner sig stark nog så kan man gå cold turkey och sluta helt.
Med alla de här sakerna vi sa på listan alldeles nyss.
Ja, det brukar ofta vara svårt att få till direkt. Men säg att jag oroar mig jättemycket för någon neurologisk sjukdom. Alltså, vad vet jag, MS eller någonting sånt. Och läser 18 timmar om dygnet, sitter jag och surfar på det. Att liksom bara lägga av är en extrem variant av sån här responsprevention. Sen så är det att gå från 18 till 0 timmar är ofta svårt då. Så att ofta är det rimligare att börja med nedtrappning, och det kan man göra på lite olika sätt. Till exempel att okej, jag ska läsa på om den här sjukdomen max en timme om dagen. Jag ska gå från liksom 6 till en timme om dagen. Vi börjar med det. Det är tillräckligt knepigt då. Och sen så trappar man gradvis ner det. Sen kan man också planera tid att så här, på måndagar klockan 16 kan jag få en halvtimmes sjukdomsgöttande.
Steg 3.
Här är det dags för ett nytt flott ord. Är du redo?
Ja, alltså jag älskar flotta ord.
Jag vet. Interoceptiv exponering kallas det här. Där exponerar man för kroppsliga symptom. Att lära sig att fullt ut vara i de kroppsliga symptom man är rädd för. För säg till exempel då att du är otroligt uppmärksam på hur det känns i din mage, för du är orolig för magcancer. Det är liksom din grej sådär. Väldigt uppmärksam på hur det känns i magen. Då kommer du, så fort du liksom känner de symptomen, vilket du kommer göra ofta för att du är så uppmärksam på det, då kommer du att bara kasta ut på internet kanske som en respons på det. Men att träna på att faktiskt vara i de här symptomen, att liksom ha dem och ändå liksom stå ut, göra annat, inte bli helt styrd av det. Det kan man träna på genom att exponera för beteendena. Så att det är en sån grej som jag gör i rummet ibland, att nu ska du och jag bara sitta och känna hur det känns i våra magar i 5 minuter. Och det här är ju en svinjobbig övning såklart för folk som oroar sig för magcancer, sitta och tänka aktivt,
sitta och tänka på magen i fem minuter
är inte, det är ingen nice. Det intressanta är ju då, bara som en liten parentes om det här med hypervigilans eller det här jätteuppmärksamheten på den egna kroppen, hur det funkar. Att om jag som inte är hypokondrisk sitter och tänker på min mage i 5 minuter så kommer jag också att uppleva obehag. Om vem som helst gör det så kommer man börja må lite illa. Så att det där med var man har sin uppmärksamhet placerad är en jätteviktig faktor för välmående och så här förmåga till riktad uppmärksamhet, att kunna skifta fokus utåt och så. Det är liksom en viktig sak för att kunna må bra. Och det kan också vara liksom interceptiv exponering, kan vara att framkalla hjärtklappning till exempel. Om du är en person som tycker det är jävligt obehagligt med hjärtklappning, ja, men gå en trappa, ut och jogga, liksom lite sånt, att man får liksom framkalla det, sådär, det som man tycker är mest obehagligt.
Steg 4.
Exponering in vivo, ute i verkliga världen, in vivo i livet, va? Utanför den egna kroppen då, så att säga. Och där är det exponering för yttre fenomen, saker och situationer i verkliga livet. Och jag menar, jag har ju kört såna grejer som att om jag har någon som är väldigt, väldigt orolig för cancer, ja men då, nu ska du titta på den här dokumentären. Och så, alltså om man har jättemycket undvikanden så kan det vara en bra grej att göra då. Och man får ta det lite steg för steg, man inte gör det för svårt sådär. Mm. Men det här är så, det funkar. Mm. Det här är så här psykologimatte. Alltså om man är i situationen och exponerar för ångesten så funkar det alltid.
Wow. Steg fem.
Exponera för katastroftankar, och då är det till exempel ofta rädsla för döden. Väldigt ofta kopplat till dödsångest det här. Hänger jättenära ihop med dödsångest. Och ofta kommer det liksom i par, sådär att jag är orolig för sjukdomar och för min egen död. Mm. Så att då, en sån här övning som också känns väldigt, kan vara lite svår att sälja in om man säger så. Men som ibland funkar jättebra, det är att man får, om det är en person som har otroligt mycket obehag kopplat till tankar på sin egen död och sådär. Mm. Ja men, berätta liksom exakt vad är det du tycker är läbbigt. Mm. Ja men det är så här att tanken att ligga där på dödsbädden och familjen står intill, och ibland är det så att det är så här kanske smärtan vid dödsögonblicket eller den här sista tiden på sjukhuset. Ibland är det här att existentiella, att liksom inte finnas mer som är väldigt obehagligt. Och då får man liksom berätta en historia om det. Så att då får patienten eller klienten gör det här otroligt jobbiga att bara sätta sig ner och skriva en berättelse i liksom jag-form, presens, om hur det är i the afterlife till exempel. Att vara i det här liksom tomma intet. Om det är det som är liksom katastroftanken, är du med? Eller att ligga i den här sjukhussängen med terminalcancer så, och bara
alltså, till
invänta
jag
slutet.
Får ångest av detta. Ja, du vet var jag är på spektrat.
Visst. Oh. Nej, men döden är ju en svår grej för vem som helst. Sådär. Mm. Och jag läste någon artikel där med någon forskare som hade en idé om att nästan all ångest här rör från så här underliggande liksom dödsångest, att det är något som vi alla måste liksom deala med.
Den sätt. Tänker jag mig också är lite sund. Mm. Tänk så brydde vi oss inte om att dö. Hur skulle det se ut då?
Visst.
Det är bra att inte tycka att det är kanon med döden, men samtidigt att förstå att det ingår i liv och allt som måste vi hantera. Att det
ja,
känns
precis.
Jag vill då hävda att hypokondriker ska inte vårdas på sjukhus.
Du kan inte ha mer fel. Hypokondriker, alltså sådana som tror att de är sjuka, ska vårdas på sjukhus av sådana som tror att de är läkare.
En sak som jag kommer att tänka på nu, det är det här med att anhöriga eller folk i omgivningen, ett litet medskick till dem, det är att man blir medberoende till en sån här person. Att man liksom underhåller deras hypokondri genom att alltid vara där för dem. Alltså de söker den här snabba kicken som är en återförsäkring då, ofta. Mm. Gud, jag har en knöl i någon kroppsdel. Mm. Det måste vara cancer. Mm. Vad säger du, Anders? Mm. Nej, nej. Det är ingen fara. Du kollade ju det där i förra veckan och det var ingenting. Phew. Sådär, lite skönt. Mm. Man liksom blir lite som internet.
Men gjorde Anders fel där? Jag tyckte Anders gjorde rätt. Eller? Va? Hur skulle Anders göra?
Anders bistår där lite grann med sån här liksom ångestreduktion, när det kanske vore faktiskt bättre att liksom exponera lite.
Men
för
du,
det
ja, det kan vara cancer. Tänk om, den ser riktigt jobbig ut den där knölen. Är det så Anders ska säga?
Om man ska vara krass så, ja, man kan aldrig riktigt veta. Liksom.
Shit, vilken jävla mindfuck, för det trodde jag ju inte.
Nej, precis.
Jag tänkte att man kanske skulle vara ännu mer barsk och bara, du, det är inget jävla tjafs med din knöl, lägg av. Men
alltså det man gör är att man liksom, man hjälper den här hypokondriken att få sin lilla kick när den frågar om sjukdomsgrejer. Och då kommer det bli mer av sånt framgent. Den kommer komma tillbaka oftare till Anders med den typen av frågor. Det är en lurig grej med ångest överhuvudtaget, att man blir lätt medberoende genom att så att säga alltid lugna den här ångestridna frågeställaren. Så att den kommer att liksom fortsätta med den typen av försäkringssökande beteenden. Så att det är en sån här uppgift jag ganska ofta ger då till hälsoångestpersoner, att så här, ja, men hur ofta frågar du din syrra om något kroppsligt symptom? Och så får personen räkna lite på det. Ja, i snitt 16 gånger om dagen. Okej, då kör vi cold turkey på det hälsoångestbeteendet. Du ska sluta. Du ska sluta fråga din syrra. Och då kan det ibland vara bra att ta in den här anhöriga också i behandlingsrummet och säga
etablera att det även för syrran.
Japp, för att man vill väl, men det blir lätt att man liksom underhåller ångestproblematiken sådär.
Vi säger att jag är rädd för att jag har fått cancer. Då säger att folk så här, som känner mig, lova att jag inte fått cancer. De bara, jag lovar att du... Jag får lovningar, som jag kallar varje dag.
Du vet det här jag sa i början om den otroliga Julia Lyskova och helikopterplattor när hon ringer och kollar att de finns. Det är faktiskt helt sant. Och när Julia berättade det här för mig så beskrev hon hur hon hade liksom ringt till polisen i kanske Norrtälje kommun och var så här, hur ser det ut? Har ni några ambulanshelikoptrar? Några poliser? Finns en helikopterplatta där? Och de var så här, hur så? Hon bara, tänk om det skulle hända något. Så en som var först när hon la på att hon hade låtit som århundradets mest hotfulla terrorist. Som så här, det kanske skulle hända något. Jag vill bara att ni ska veta. I själva verket var det bara 49:e gången som hon ringde för att kolla att hon verkligen skulle kunna fraktas därifrån ifall hon skulle drabbas av hjärtinfarkt eller något. Jobbigt!
Det låter jättejobbigt. Det här med hälsoångest är ju noll knasigt med det egentligen, förutom att det ställer till det på massa sätt då. Men det kan uppstå av massa olika anledningar. Vi var inne på genetik tidigare, men det kan också vara så att man har varit med om en lite allvarlig sjukdom hos sig själv eller en familjemedlem som utlöser.
Det var som en av de bästa sakerna om att spela in den här podden med dig, Björn. Det är att du, när du spänner ögonen i en sådär, så säger du att det inte är något fel med en. Att man är inte dum i huvudet, utan man är inte helt jävla galen. Utan man kanske faktiskt bara är människa. Och det gäller även de som lider av hälsoångest. Du är faktiskt bara människa, men kanske kan du må lite bättre. Tack för oss och vårt hälsoångestavsnitt. Jag heter Lena Thomsgård. Mitt emot mig sitter psykolog och författare Björn Hedensjö. Vår producent heter Klara Wallin. Och avsnittet är inspelat hos Beppo.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.